Jag vill läsa från Jeremia kapitel 13 och vers 1-11. Jeremia 13, vers 1-11. Då sa Herren till mig: gå och köp dig ett höftskynke av linne och sätt det omkring dina höfter, men låt det inte bli vått. Jag köpte ett höftskynke som Herren hade befallt och satte det omkring mina höfter. Då kom Herrens ord till mig för andra gången. Han sa: tag höftskynket som du har köpt och som du bär omkring dina höfter och stå upp och gå till Eufrat och göm det i en bergskreva. Och jag gick och gömde det vid Eufrat så som Herren hade befallt mig. En lång tid därefter sa Herren till mig: stå upp och gå till Eufrat och hämta höftskynket som jag befallde dig att gömma där. Jag gick då bort till Eufrat och grävde och tog fram höftskynket från det ställe där jag hade gömt det. Men se, nu var höftskynket fördärvat och det dög inte längre till någonting. Då kom Herrens ord till mig, han sa: så säger Herren, på samma sätt ska jag göra slut på Judas och Jerusalems stora högmod. Detta onda folk som inte vill lyssna till mitt ord utan följer sitt hårda hjärta och håller sig till andra gudar, tjänar och tillber dem. Det ska bli som detta höftskynke som inte duger till något. Ty liksom en mans höftskynke sluter sig tätt omkring hans höfter, så lät jag hela Israels hus och hela Judahus sluta sig till mig, säger Herren, för att det skulle vara mitt folk och till berömmelse, pris och ära för mig, men det ville inte lyssna. Ja, jag upplevde så starkt. Jag vet inte hur jag hamnade i den här texten. Jag bara vet att den helige ande förde mig hit. Och som det är ibland när Gud talar så öppnas liksom texten. Men innan det här så fick jag en syn, eller en bild. Men det var som en syn, kan jag säga. Och det var ungefär det vi hörde i inledningen här. När jag bad och skulle förbereda mig, och det talade till mig själv, och jag vet att det är till er, och jag såg för mitt inre den här heliga platsen där Jesus är, där Gud möter oss. Och i den här platsen, det var som det är svårt att beskriva, men det var som när Guds härlighet liksom lyser. Och mitt i den där platsen, det var en utmätt plats. Ett utrymme. Det var som en fyrkant. Ett utrymme där. Och jag visste, det är din plats att vara. I Guds närhet. Och jag upplevde att den här platsen, den var alldeles mättad av Guds närvaro, av en frid och en glädje av nåd och kärlek. Och så tänkte jag för mig själv, tänk att jag kunde låta den platsen stå tom i många, många år. Och jag vet att den ibland har stått tom, eller inte skulle vara tom. Och när jag såg den där synen så upplevde jag hur Gud talade och visade mig att han har en utmätt, en speciell plats för dig, för oss var och en, i sin närhet. Där han kallar dig att vara. I ensamhet inför honom. Och det var precis det du beskrev i inledningen här. Då såg jag den där synen, för det var precis det du beskrev. Gå in i din kammare. Och var inför din Herre där fördolda. Gå in i bön. Därför att det är det som är det första i den uppgiften du är kallad till. Du har en speciell plats i Guds närhet. Ingen annan kan ta den platsen. Den är för dig. Bara för dig. Om inte du tar den och intar den platsen, då kommer den att vara tom. Och den plats som finns, som fanns redan färdig i Kristus, i Jesus, i hans närhet, i tron på honom innan världens begynnelse. Den fanns där just för dig. Och han kallar dig att vara där idag. I hans närhet. Det var det som Gud talade till Jeremia här. Israel och Juda, de hade fått den kallelsen som folk. Att vara i Guds närhet, att tjäna honom där. Nära, tätt intill Herren, säger Herren. Precis som det där höftskynket eller bältet, för det är samma ord, samma betydelse. Ett bälte på höften som sluter sig tätt. Det var Guds tanke. Och på den platsen, där vill Gud möta. Där vill han mätta oss. Där vill han beröra oss. Där finns läkedom. Där finns upprättelse. Där finns hjälp. Där finns allt vi behöver. Allt vi behöver. Men Israels folk, står det, de ville inte. De ville inte höra. De ville inte stanna där. De ville inte vara där. Det står inte att de kunde inte höra. För det kanske vi tänker, man, käre Gud, hjälp mig så jag kan höra din röst. Men det handlar om att de ville inte höra, står det. Det här bältet eller höftskynket, det ingick i prästdräkten. Det är också en bild på den kallelse som Israels folk hade fått ifrån Gud. Och som vi har fått var och en, att vara ett heligt prästerskap i tjänst för honom. Så beskrivs prästdräkten med ett bälte om höften. Och vi kan också läsa om Kores i Jesaja 45:5, ett redskap i Guds hand. Där står det att jag är Herren och det finns ingen annan. Utom mig finns ingen Gud. Jag spände bältet om ditt liv fastän du inte kände mig, sa Herren om Kores som skulle utföra Guds befallning. Kallelse till tjänst och utrustning handlar detta bälte om. Och när prästerna skulle invigas till tjänst, då fick de gå igenom någonting som kallas handfyllning. Och det ordet, det har försvunnit, har jag sett i nyare översättningar. Det står i 1917 års översättning, handfyllning. Att få fyllda händer. Yad male, eller male yad på hebreiska. Fyllda händer. Och det gick till så att prästerna, de fick komma inför Herrens ansikte med tomma händer. Villkorslös kapitulation. Inget eget att komma med. Tomma händer, öppna händer. Så fick de ta emot det de skulle offra och överlåta inför Herren. Så gick handfyllning till. Och det var deras tjänst inför Herren. Och precis så får vi komma på den här platsen i Guds närhet, i Jesu närhet som han visar. På den där alldeles bestämda platsen som han har berett just för dig. Där får du komma tomhänt. Tomhänt och med öppna händer för att ta emot det Jesus vill ge till just dig. Förbli med mig, sa Jesus. Stanna där. Var på den platsen. Med andra ord. För ni kan ingenting göra utan mig. Jo, men kan vi inte göra mycket? Jo, vi kan göra mycket, men ingenting av evighetsvärde. Ingenting som har evighetsvärde inför Gud. Det är bara Jesus som kan. Vi kan inget göra utan honom. Och det vi får att göra, det får vi hämta på den platsen. Det är inget vi kan ta oss själva. Det är inget vi har i oss själva. Utan det får vi ta emot ifrån honom. Vad mer fick prästerna här? Jo, de fick också det de behövde för att tjäna folket, betjäna människorna och ge vidare. Det fick de här. Om vi fortsätter att läsa om detta bälte eller höftskynke så kan vi också läsa beskrivningen om Messias, om Jesus i Jesaja 11 och vers 5. Och där står det: rättfärdighet ska vara bältet runt hans midja, trofasthet bältet om hans höfter. Det var alltså Guds trofasthet och rättfärdighet som det här är en bild på. Guds trofasthet, att han håller sina löften, hur omöjligt det än ser ut. Och vi kan läsa genom hela Bibeln så många situationer när allting var omöjligt mänskligt sett. Men Gud var trofast i allt, varenda ord han hade sagt, varenda löfte han hade gett, det gjorde han. Och så är det likadant idag, för han är samma idag, han är densamma. Varenda ord han har lovat och varenda ord han har sagt, det kommer han att fullborda och utföra. Men det var också en bild på det folket, Guds folk, Israel och Juda, deras kallelse att vara ett rättfärdigt folk i tron på sin Gud och att vara trogna honom. Och det är vår kallelse idag, att vara trogna Jesus och att hålla oss till honom bara, att leva nära honom. Israels folk, Israel och Juda som det står här, de ville inte, utan de följde sina hårda hjärtan, står det. Och det där ordet på hebreiska, det betyder egna planer, eller inbildningar eller föreställningar. Idag kallas det bland annat visualisering. Sånt man fantiserar och önskar, önsketänkande, som man följde. Detta gjorde deras hjärtan hårda, står det. Och detta var en avgud i Guds ögon. Jeremia fick gå till Eufrat och gräva ner höftskynket. Och jag slog upp ordet Eufrat som betyder fruktbärande eller bördig. Det var det Gud hade tänkt. Men han fick gräva ner det där skynket. Därför att det var precis så som Israels folk hade gjort med det Gud hade gett. Det grävdes ner i jorden. Och när de följde sina egna planer, sina egna drömmar och inte ville lyssna på Herren, då uppslukades de av jorden, om ni förstår bilden. Det står ju om vishet. Guds vishet beskrivs som den som kommer ovanifrån. Den är ren, den är fridsam, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig och så vidare. Står i Jakobs brev kapitel 3. Men den vishet som inte kommer ovanifrån, som är människors vishet, den är jordisk. Den är oandlig och till och med demonisk, står det. Därför att det öppnar upp för en annan ande, en hård ande. Och det var vad man gjorde. Fienden, han hade en strategi, och det är samma strategi idag. Guds folk var i förbund med Gud, och han är förbundsguden, står det. Och i förbundet, där finns det beskydd. I förbundet, där fanns det allt det de behövde för att vinna seger, för att ha beskydd från allt vad fienden kom med, och från fienden från olika håll. Det här visste djävulen, det vet han. Ingen kan rycka den ur min hand. Ingen kan rycka den ur min faders hand, sa Jesus. Så fiendens strategi, det var att locka Guds folk bort från förbundet, ut ur förbundet, ut ur beskyddet som Gud hade gett. Och det är precis så han gör idag. Han försöker locka oss bort ifrån Herren. Bort ifrån det vi vet i våra hjärtan. Bort från den platsen som vi är kallade att inta i Jesus. Han lockar på många sätt. Han lockar med inom citationstecken ett bättre evangelium till exempel. Där man lovas ständig framgång och rikedom och pengar och makt och ständig hälsa och succé och ständig tillväxt. Ett bättre evangelium. Men det är en lögn. Gud hade varnat Israels folk att inte se på hedningarna. Att inte se på hur de tillbad sina gudar. Eller att intressera sig av deras gudar eller avgudar. För Herren sa, då kommer ni att följa dem. Ni kommer att avfalla från mig. Och ni kommer att tillbe deras gudar. Och de här avgudarna på den tiden, det är precis samma avgudar som vi har idag. Det är bara att de kommer lite nya förklädnader genom historien. Men det är samma andemakter. Det är samma lögner bakom. Det är samma avgudar. Idag säger Gud till oss, ni ska inte tillbe som man gör i de österländska religionerna. Ni ska inte tillbe bilder eller statyer eller ikoner. Ni ska inte ens göra några sådana. Ni ska inte rabbla långa böner som hedningarna. Det kan översättas upprepa ord många gånger. Mantra. Ni ska inte använda bönetekniker. Mysticism eller katolicism. Så säger Gud idag. Död religion, traditioner, mänskliga. Israels folk här, om vi läser i kapitel 12 i Jeremia, då handlar det om Baals dyrkan. Det är ju det som återkommer hela tiden i Gamla testamentet. Astarte och Baal, det är de där två avgudarna som återkommer. Och Baal, det var den där framgångsguden. Det var den där ständig rikedom och ständig framgång och inflytande och makt och succé, tillväxt. Det var Baal det. Astarte. Ja, det var modergudinnan som kallas himlens drottning, allas moder. Precis som man kallar Maria idag i katolicismen. I interfaith-rörelsen, den interreligiösa rörelsen, där man vill proklamera Maria som allas moder. Det är samma, det är taget därifrån, det är moder-son-kulten från det gamla Babel som återkommer genom historien i olika länder med olika namn, lika aktuellt idag. Samma avgudar. När man upphöjer Maria att tillbes, då är det en avgud. Då är det en annan Jesus, en annan ande man tillber. Det Gud säger till oss idag, det är att ni ska inte sträva efter pengar och rikedom och makt. För Jesus sa, ni ska inte fråga efter vad ska vi äta, vad ska vi kläda oss med och så vidare. För er far, du vet att ni behöver allt det. Och han kommer aldrig att överge er. Han ser till det ni behöver. Men sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska allt detta andra tillfalla er. Det ni behöver, det kommer ni att få. Men när Jesus blir allt för oss, då ser vi på allt det där andra på ett helt annat sätt. För då förstår vi att det där, det är ingenting som är värt att leva för. Ni, säger Gud, ska inte hämta New Age-sympatisörer eller världskända företagsexperter eller marknadskonsulter för att lära er att bygga församlingar. För det är precis det man gör på de stora ledarkonferenserna idag. Och de som är föredömen för de många präster och pastorer i Sverige idag, det är pastorer i megakyrkor som hämtar sin inspiration från orena källor, från usla brunnar. Och det för man in och smyger in överallt i kristenheten idag. Ni ska inte följa hedningarna. Ni ska inte sluta förbund med dem, säger Herren. Med andra ord, ni ska inte ha ekumenik med vem som helst. För ni kommer att avfalla från mig. Ni kommer inte att påverka dem. Men de kommer att påverka er till avfall. Kärleken kommer att kallna. Maktstrukturer och synd kommer att öka. Det var vad som hände i Israel. Och vi som vet att vi lever i den yttersta tiden, när vi läser i andra Timoteusbrevet kapitel 4 från vers 1. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet. Träd fram i tid och otid. Bestraffa, tillrättavisa och förmana med all tålamod och all undervisning. Till det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina begär ska det samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. Och Bibeln talar om att i ändens tid ska många falska profeter gå ut och förvilla många. Lärare efter begär. Och det är precis det som jag räknade upp tidigare. Men Gud har en strategi, han. Och han rycker människor ut ur New Age. Ut ur villfarelser. Han frälser på nytt, föder och förvandlar. Och de kan visa oss och avslöja fiendens alla lögner. Det är fantastiskt. Det är underbart. Och han kommer att rädda många fler. Platsen nära Jesus, det innebär att vi vänder ryggen till det som är världsligt och vänder ansikte till Jesus. Ansikte mot ansikte med honom. Därför att Bibeln säger att den som vill vara världens vän kommer att bli Guds fiende. Och vi kan inte blanda Guds ande med världens ande. Vi kan inte tjäna två herrar, säger Jesus. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. För ni kommer att hålla er till den ene och hata den andra. Ni kommer att älska den ene, ni kommer att hata den andra. Och vi måste välja. Det var på den här platsen, i Jesu närhet, inför honom, som man i Nya Testamentet ständigt lärjungarna samlades för att hämta kraft. Det var här de samlades för att få förnyelse, för att få Guds ord till sig, för att sedan ge vidare. Det är där som vi får allt det som vi behöver. Platsen nära Jesus, det innebär att vi formas efter den helige andes förnyelse i våra tankar. Inte efter världen. Inte efter världen. Anpassa er inte efter den här världen, Romarbrevet 12:2. Utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Förvandlas genom sinnets förnyelse. Och här finns bilden i 1 Petrus 1:13. Spänn därför bältet om livet, står det. Eller omgjorda därför ert sinnes länder. Och den här uppmaningen, den står i grammatisk form som betyder att det är någonting vi tar emot ifrån den helige ande. Låt er omgjordas. Låt era tankar förnyas. Det är hans verk i oss. Men vi tar emot om vi vill. Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande, uppmanas vi i Lukas 12:35. Och vi vet också om den andliga vapenutrustningen, att det står om sanningens bälte. Och sanningen ska göra er fria. Det här vi får klarhet. Det här vi får klarsyn. Så att vi kan se. Bältet på höften. Och höften, det vet ni säkert att det är ju den, det som man, en bild på det som är starkt, den starkaste och den kraften. Styrka och kraft står det ju för höften. Och det är också så som Gud vill att vi ska vara. Som bältet eller höftskynket på hans höft. Vi får leva av Guds kraft, av hans andes kraft. I hans närhet. Och Gud har ett folk som är en helig kvarleva, som håller sig nära honom. Och jag tror att vi vill vara där varenda en. Och vi ska fortsätta att vara där. Och vi kan läsa om den kvarlevan i Mika bok. Från kapitel 4 och vers 5. Där beskrivs den här kvarlevan. Ty alla andra folk vandrar vart och ett i sin Guds namn. Men vi ska vandra i Herrens vår Guds namn, alltid och för evigt. På den dagen, säger Herren, ska jag samla ihop det haltande och föra samman dem som drivits bort. Och de som jag låtit drabbas av olyckor. Jag ska låta, lyssna, det haltande bli en kvarleva. Och de som drivits bort, ett mäktigt folk. Och Herren ska vara konung över dem på Sions berg, från nu och till evig tid. Den här kvarlevan, den beskrivs som de haltande och de fördrivna. Och när vi slår upp de där uttrycken, då kan vi upptäcka en hemlighet i Gamla testamentet, att det beskriver Jakob och Josef. Jakob, minns ni? Det var han som fick möta Gud vid Peniel. Och Jakob, han var ganska stark i sig själv. Han hade en stark egenvilja. Och han manipulerade sig fram och han höll på och styrde och ställde. Men det fanns också en längtan efter att få Guds välsignelse. Att få leva för Herren. Och när Gud möter honom efter hans livs ökenvandring, kan man säga, vid Peniel. Då vinner han seger, står det. Och hur vann han seger? Jo, genom att ödmjuka sig för Herren. Jag släpper inte med mindre än att du välsignar mig. Jag dör hellre än att jag förlorar eller mister det du har för mig, Jesus. Och han får ett slag på höften. Så han haltar när han går därifrån. Kvarlevan. De haltande. Som Gud får fostra. De som ödmjukar sig inför honom. Som väljer den smala vägen. Jakob, han fick komma tillbaka till Betel, står det. Till Guds hus. Han fick gå den där långa fostran. Den där ökenvandringen i sitt liv. Sen fick han komma tillbaka dit han längtade innerst inne. Mest av allt. Och han fick bo där. Och vi har en längtan, och du har en längtan, tror jag, djupast i ditt hjärta. Av löften som Gud har gett. Och det kommer en tid. I denna ändens tid. När du inte bara ska få smaka av det, utan du ska få bo där. Du ska få bo där. I Guds löfte. på löftenas plats. Josef, han beskrivs ju här som eller en bild, förebild på de fördrivna. Han som föraktades och förkastades av sina egna. Därför att han hade fått ett löfte. Han fick gå en svår väg. Därför att Gud hade en kallelse över hans liv. Och vi får också lida ibland. Därför att vi följer Jesus. Vi kanske förkastas. Eller föraktas. Och det kommer att bli värre och värre. Men Gud hade en väg med Josef. Genom att han accepterade Guds väg. Han höll fast vid det Gud hade lovat. Och det kom en hungersnöd. Som gjorde att människorna stod hjälplösa. Och det kommer och håller på att komma en hungersnöd i Sverige idag. En hungersnöd efter Guds ord. En andlig hungersnöd. Efter det som verkligen mättar. De feta rätterna. Men när tiden var inne. Då förde Gud in Josef. På den plats som han hade sagt. Och Josef hade nyckeln till förrådshusen. Han fick mätta. Både de. Sina egna som hade förkastat honom. Och många, många andra. Är det möjligt. Att Gud vill göra det. Genom ditt liv. Genom våra liv. Det är det han vill. Det är den kvarleva. Det folk som han har. För den här tiden. De haltande. Likt Jakob och de fördrivna som Josef, de ska bli ett mäktigt folk, säger Herren. Och det finns ett uttryck som jag tycker väldigt mycket om när jag läste en gång i Bibeln. Och det är vad Gud säger om sig själv. Han säger så här. Första Mosebok 49 och från vers 24. Det handlar om Josef det här förresten. Vi kan läsa från vers 22. Ett ungt fruktträd är Josef. Ett ungt fruktträd vid källan. Grenarna når upp över muren. Vågskyttar oroar honom. Det skjuter på honom och ansätter honom. Men hans båge förblir fast. Och hans händer och armar spänstiga. Lyssna. Genom dens händer som är den starke i Jakob. Va? Den starke i Jakob. Det var inte längre Jakob som var stark i sig själv. Nej, Gud var den starke i Jakob. Va? Genom honom som är herden Israels klippa. Genom din fars Gud. Han ska hjälpa dig genom den allsmäktige. Han ska välsigna dig med välsignelser ovanifrån. Från himlen. Den starke Jakob. Va? Den starke i Britta Kajsa. Den starke, ja. Jag räknar upp alla namn här. Den starke i oss. Det är Herren. Det är Jesus. Du Herre är min starkhet. Gud håller på. Jesus håller på att förbereda sitt folk. Tvivla inte på det. Och det är små församlingar ofta. Det är grupper och det är troende här och det är troende där. Och så tänker man, jo men vi har ju kämpat och bett och det händer ju aldrig något. Och det händer ju så lite. Och vi har ju kämpat och vi har kämpat. Vad är det som Gud gör? Jo, han håller på. Han har det där folket, han förbereder för en speciell tid. Han har en kvarleva. Han har ett eget folk. Ett rik eller ett folk av präster som vill tjäna honom, som vill hålla sig tätt till honom som höftskynket. Därför att Jesus håller på att omgjorda sig. Han håller på att göra sig redo för den sista striden, slutstriden. Det sista innan Jesus kommer. Och då har han ett folk som han kommer att använda. Han är vår starkhet. och han kommer att bekänna sig till var och en som håller sig till honom. Och det finns rening och det finns förlåtelse, det får vi aldrig glömma. För Gud håller på att rädda människor bort ifrån villfarelser av alla de slag. Vi får så mycket mejl. Människor som har upptäckt och insett som Gud har väckt över vad det är för sammanhang de är i. Och vad det är de håller på med. Att det är orenhet, att det inte är från Gud. Och som vänder om och söker honom. Och han befriar och han förlåter och han renar. Men Gud vill ha ett folk, en kvarleva som man kan använda. För att rädda andra. För att rädda människor. Och det kommer en tid. När hungersnöden blir så svår. Så Gud kommer att använda dig och dig och dig och varenda en av oss. Och öppna sitt förrådshus fullt ut. För att ge till människor. Och för att samla människor till Jesus. Och rädda människor. Och visa vägen till honom. Det kommer och det är på gång. Lita på det. Och det gäller församlingen här och det gäller oss var och en. Församlingarna här ska jag säga. Tack Jesus. Tack Jesus. Att vi får sluta oss tätt in till dig, Herre. Tack att du drar oss närmare dig. Och tack för en plats i din närhet för oss var och en. Som du har berett för oss. Som ingen kan ta ifrån oss. Som ingen heller kan ersätta. Utan som vi vill säga ja till. Och inta och vara där. Och stanna där med dig. Så att du får göra ditt verk. I våra liv. Så att du kan använda oss. Som du vill Jesus. Var och en. Tack Jesus. Och jag vet att du kommer att göra större saker än vad vi någonsin kan tänka. Därför att det kommer så svåra tider. Men du kommer utgjuta din ande. Och din kraft är så starkare. Och din härlighet och ditt ljus. Desto mer. Tack att du ska öppna ditt ord. Mer och mer för oss Jesus. Och göra ordet levande. Så att vi upptäcker skatterna i dig Herre. Jesus, den du är, den du är. Tack att du hjälper oss att nå målet, att gå hela vägen med dig, var och en. Och att vi får med att hjälpa andra, att följa dig hela vägen. Tack Jesus. Tack att du välsignar församlingen här. Tack att du välsignar Jesus. Tack att du verkar. Tack att du utför ett verk. Jesus, Jesus. Och tack att du kallar oss var och en. Att vara nära dig. Leva nära dig den här tiden. Att kasta av oss allt som hindrar. Allt som vill locka oss bort. Allt som vill stå i vägen. Hjälp oss Jesus att vi blir fria från allting. Som vill dra oss bort ifrån dig. Som vill locka. Eller frästa. Tack att du befriar oss. Att vi får vara där. För ditt ansikte. Och tjäna dig. Och tack att vi får komma med tomma händer. Vi har inget eget att komma med. Vi har inget eget att ge ut. Men du ger oss det vi behöver. Var och en att ge ut. Jesu namn. Amen.